Ja, frid och fröjd, vänner. Vad roligt att få förkunna Guds ord i Bollstakyrkan. Joakim Ling heter jag, ju alltså gift med Mats och Lenas dotter Sandra. Och jag har varit gifta i lite drygt 4 år. Och har 2 barn. Fick barn i somras senast. En liten tjej som heter Tilda. Jag är uppvuxen i Marieholm. Och ibland kallas det också för Marieholms bruk. Men jag brukar säga att jag bor i Marieholm och där finns Marieholms bruk. Så jag brukar fråga en del och säga att de är från Marieholms bruk. Alltså, bor du där inne, säger jag. Men det är liksom... Det är ju i Gnosjöbygden, så det är ju liksom den här småföretagartrakten. Men man kan säga att Marieholms historia är inte riktigt den här... man pratar om Gnosjöanda, så är egentligen inte Marieholm... hör inte till riktigt, utan det är en riktig bruksort. Så jag kan liksom identifiera mig lite med den här... liksom, det finns lite bruksmentalitet även här uppe. Liksom, pappersbruk är ju här då, va, och sådana typer. Va, men just den här bruksmentaliteten... Marieholmare. Min farfar, han var en av de första som bröt sig ur bruket och startade eget. Det var inte populärt. Men det har ju gått bra, tack och lov. Han körde 2 år i smyg för att se om det funkade. För han insåg att skulle det här inte funka så då skulle det bli svårt att komma tillbaka. Men det gick. Det gick bra. Så vi har eget företag fortfarande. Det är pappa som driver det nu för tiden och jag jobbar där. Nu är vi inte så många, det är mamma och pappa och jag och så är det en till som jobbar där. Och sen så är vi ju med i församlingen i Marieholm. En ganska liten församling med ungefär 30-35 aktiva någonstans. Men det är klart i en ort på lite drygt 200 så är det väl ganska bra ändå. Men det är ju inte tillräckligt, tycker vi inte. Och jag är ordförande i församlingen där, men jag har också en förkunnartjänst i församlingen och predikar ungefär en gång i månaden, om man slår ut det över året. Och sen ibland så blir jag kallad till någon annan plats och predikar i bygden. Så att jag predikar ibland. Och den Mats då via Sandra först, och sen ringde han själv och frågade, undrade om jag ville predika här, så tänkte jag att det kan man inte säga nej till. Men jag kände ändå någonstans att det betyder ju att jag inte får höra Lars Åke. Och det tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. För jag gillar dig, Lars Åke, det ska du veta. Ni har en väldigt fin pastor i församlingen här. Jag vet få som predikar Guds ord med sån... som är så berörd av Guds ord när du förkunnar, och det är väldigt starkt faktiskt. Så det är gott varje gång man får lyssna till dig. Och man blir påminn om ordet och ordets, vad ordet gör i oss. Det är inte liksom bara teorier eller någonting som vi har hittat på, utan det är ordet som verkar i oss. Jag skickade över en datafil till Mats igår kväll och sa, kan du skriva ut den här? Det var predikan, och hade gjort den på min dator och så ville jag att han skulle skriva ut den då. Och så sa jag att det står skuldsanering Bollstakyrkan. Den heter så. Filen. Ja, får inga fel associationer nu, säger jag till han. Det kan ju se lite roligt ut. Det kommer en fil där det står skuldsanering Bollstakyrkan. Men det var så jag kallade det, därför att jag skulle predika här. Och rubriken på predikan är faktiskt skuldsanering. Jag vet inte hur mycket ni vet om det, eller om ni ens har egna erfarenheter av det. Jag har ju inte, känner ju inte er så väl på det sättet. Men jag har blivit berörd av det på sistone. Jag har hört på radion i flera sammanhang just det här om människor som hamnar i skuld, va? Och bland annat så är det utifrån perspektivet att vi i Sverige har ju aldrig varit så skuldsatta som folk, alltså som vi är idag. Vi har mer lån per person om man slår ut i ett snitt än vi någonsin har haft. Och vi är högt skuldsatta. Och liksom någonstans så inser man ju då att det finns ju en risk med det här, va? När man pratar storpolitik och det finns en risk för landet. Och vad händer om räntorna går upp? Liksom och sådär, va? Och vi vet ju att den här krisen som vi är inne i nu, va, den har ju mycket just med bolån att göra. Att liksom hus, man var så belånad i USA och sen gick banken omkull och sen stod folk där med värdelösa hus och de hade lån upp över öronen. Liksom, och, ja, det blev bara kris helt enkelt. Och det är det som vi skördar nu. Så då har man pratat om det här med skuldsanering och det skulle tydligen ändras lagen nu att det skulle vara enklare att få skuldsanering. Och sen hade man även på Karlavagnen, jag vet inte om ni lyssnar på det ibland på P4, så pratade man just om skuldsättning, hade man som tema i, jag tror det var i onsdagskväll. Och då ringde det många in och berättade berättelser om hur de hade blivit skuldsatta. Och liksom, det är så många olika omständigheter. Det kan vara rena alltså olyckor. Det var någon som hade gift sig med en, sen skilde de sig. Men då blev hon kvar i huset med barnen. Men hon fick inte ihop det. Hon lyckades inte betala av lånen. Hon tvingas till slut att sälja huset med 400 000 i förlust. Sätter sin lägenhet. Hon har 4 extra jobb utöver sin lärartjänst. Hon går in i väggen. Tjejerna börjar strula och alltså omständigheter. Och jag känner, jag blir så berörd. Jag tänker att vara liksom vara skuldsatt är så otroligt tufft. Och nu vet jag, jag har tänkt på det där ibland liksom, den som har pengar liksom, då kan man investera dem så bara växer de. Men har man inte pengar då måste man låna och så betala tillbaka mer än vad man lånade. Och liksom det är fascinerande på något sätt det här med pengar. Och samtidigt så svårt. Om du då blir för högt belånad så kan du få skuldsanering. Och jag kollade lite på Kronofogdemyndighetens hemsida. Det är de som håller i det här. De skrev så här, står det så här som rubrik. Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska du inte ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid. Och det är ju en lag som infördes för, jag vet inte, men ett antal år sedan. Det kanske har varit 20-25 år, jag vet inte riktigt. Men innan dess så var ju människor som var skuldsatta på det sättet, de levde med det livet ut. Kom aldrig ur det. De levde på ett existensminimum. Hade liksom precis att de hade bröd för dagen och ibland kanske inte ens det. Men en skuldsanering går då till så att man ansöker och får man det beviljat. Då tar Kronofogdemyndigheten över din ekonomi kan man säga fullständigt. De drar från ditt konto så att du precis bara får över till att betala en skälig hyra. Precis så du har lite mat på bordet. Och så till liksom lite toapapper och nu är man behöver liksom precis alltså. Och då kallas det att man lever på ett existensminimum och sen tar de resten av pengarna under 5 års tid. Och du vet, vi tänker så att det låter tufft, va? Men de som har fått skuldsanering, de brukar säga att det är det, när de väl har fått det beviljat så känner de att det är det bästa som kan hända, för nu ser de ett ljus i tunneln. Nu vet de att om 5 år så tar det här slut. Nu är det bara 5 år till, sen är det slut. Innan de inte sett något slut på det. Undrar hur ska det här bli? Det var en statsminister i det här landet som hette Göran Persson. Han skrev en bok. Den som är satt i skuld är icke fri. Och jag ska inte referera någonting från den boken. Men rubriken är väldigt sann. Den som är satt i skuld är inte fri. Efter 5 års av skuldsanering så blir man fri. Då stryks resten. Har du inte betalat av allt då så stryks resten. Det finns de som har så dålig ekonomi så att de betalar egentligen ingenting under de här 5 åren. Det finns inga pengar till det. Och ändå efter 5 år så blir de fria. Och liksom på något sätt tycker jag att det ändå är fantastiskt att det finns en sån möjlighet. Och nu då så finns det ett lagförslag om att det ska underlättas ytterligare. För det finns inget som drabbar samhällets ekonomi så mycket Eller det finns naturligtvis. Men det drabbar samhällsekonomi väldigt mycket med skuldsatta människor. För man blir sjuk, man mår dåligt. Det blir liksom på många sätt, va? Så man menar att även om det låter som en förlust för samhället så blir det en vinst. Att man sätter människor fria. Att man gör människor fria. Och du vet, när jag hörde det här på radio så tänkte jag, det här är ju evangelium. Det här är ju liksom det som vi håller på med. Vi håller ju på med skuldsanering. Det är ju precis det som Jesus kom hit för att göra. För att sanera våra skulder. Det som vi omöjligt kunde betala tillbaka. Det som vi omöjligt kunde göra själva. Det kom Jesus för att göra. Och jag kommer att tänka på en berättelse som står i Matteus kapitel 18. Matteus kapitel 18. Och från vers 21. Och själv så brukar jag återkomma till den här berättelsen då och då, för jag tycker den är fantastisk. Det är en liknelse som Jesus berättar. Det står som överskrift om förlåtelse. Då kom Petrus fram till honom, alltså till Jesus, och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: Jag säger det inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala tillbaka allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: Betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom: Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig sin tjänare och sade: Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. En liknelse som har många bottnar. Vi kan väl be en bön till. Herre, tack för att du är här med din helige ande. Herre, tack att du vill tala till oss. Herre, nu ber jag att du skulle göra oss mottagliga. Inte för det som jag har att säga, utan för det som du har att säga, Herre. Låt oss tillsammans nu få lyssna vad du vill säga till oss, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Det finns ju många bottnar i den här liknelsen. Men jag vill bara reda ut begreppen lite. Den första tjänaren här, han var skyldig 10 000 talenter. Och så tänker man, ja, det är ju mycket. Men har ni någon aning om hur mycket? Alltså en talent är inget exakt begrepp. Men man tror någonstans att det är en typ av silvermynt. Alltså inte en liten krona utan en silverskiva på något sätt som låg någonstans mellan 25 och 35 kilo. alltså en stor betalning. Och oftast så betalas det med talenter när det är kungar som gör upp sig emellan. Alltså mellan olika riken, det är stora summor. Alltså. Det är inte liksom så här när man går till affären och köper någonting. Liksom, jag lägger fram en talent och så får jag lite denarer i växel. En talent, det är ungefär 6000 denarer. Ungefär 6000 denarer. Och en denar brukar man säga är ungefär en dagslön på Bibelns tid. Ungefär en dagslön. Och då så roar det mig att sitta och fundera lite och räkna. Och jag kollade på Statistiska centralbyrån och tänkte, vad är en medellön idag? Hur kan man räkna om det där? Och jag kände nog att den här medellönen var nog lite mer än vad jag tjänar, så att jag vet inte. Men om man räknar grovt nu då, och det här är egentligen bara för att du ska få perspektivet. Det är inte siffrorna i sig som är liksom själva grejen. Inte när Jesus berättar liknelsen och inte nu när jag berättar det heller. Men för att du ska få perspektiven. När Jesus säger det här, vi tycker liksom att jag har 100 denarer och 10 000 talenter. Ja, jo, det är klart, det skiljer ju en del liksom. Men 100 denarer då. Om vi säger att en dagslön kanske ligger på en tusenlapp nu för tiden. Då är det ju ungefär 100 000 kronor. Det är ju mycket pengar som han var skyldig. Han var skyldig 100 denarer, den andra killen. Det är ju mycket pengar. 100 000. Men den här första som kom inför den här kungen. Han var ju skyldig 10 000 talenter. Och jag räknade lite och slog på det där. Och, alltså någonstans mellan 50-60 miljarder skulle det nog bli i dagens penningbelopp. Alltså vi förstår, det är ju en orimlig summa. Man tänker så, hur drar man på sig en sån skuld? 50-60 miljarder kronor var han skyldig. Och vi förstår ju på något sätt att det Jesus egentligen är ute efter är inte att vi ska börja fundera på, men hur kunde han bli skyldig så mycket pengar? Vad gjorde han egentligen? Det är ju inte själva liksom vitsen, utan vitsen som Jesus säger, det är att vår skuld till Gud, vår synd inför Gud, den är orimligt stor för att vi någonsin ska kunna betala av den själva. Ni vet, han börjar ju resonera och säger, ja men vänta, jag ska göra allt jag kan. Jag ska jobba liksom och jag ska sälja det här. Och ge mig tid, säger han. Ja, liksom, alltså, jag vet inte hur du... Ja, det kanske är någon här som tycker att, ja, men ge mig bara lite tid så skrapar jag ihop en 50-60 miljarder. Så där. Det är liksom, ge mig lite tid bara. Ja, men ni förstår, det går ju inte. Det går ju inte. Det är ju några få som lyckas med det. Smålänningar är de ju för det mesta. Ingvar Kamprad är väl en sån som har... Han fick ju ihop lite mer kanske. Nej, men skämt åsido. Det är ju inte... Alltså, det går ju inte för oss vanliga människor. Och det är det som är själva... Det är det Jesus försöker få fram. Den skuld vi har till Gud kan vi inte betala av själva. Det går inte. Och ni vet, när han ber så får kungen medlidande, så att han efterskänker honom alltihop. Han stryker det. Alltså det är ju helt otroligt. Alltså tänk om Fredrik Reinfeldt skulle ha liksom någon som är skyldig svenska staten 50 miljoner. Ni vet, en riktig typ som har betett sig alltså och satt sig i sån skuld till svenska staten. En skatteskuld liksom. Och så kommer du upp till Fredrik Reinfeldt. Och han säger, du ska betala till sista öret. Men vi får sälja din familj då liksom. Han säger, men jag ska ge mig tid liksom. Och till slut så får Fredrik Reinfeldt medlidande och säger, okej, vi stryker det. Alltså gissa om Aftonbladet och Expressen skulle slå upp stora rubriker. Fredrik Reinfeldt efterskänker 50 miljarder. Nu vet jag ju debatt om 15 miljarder eller vad det nu är som var i den här budgeten som de debatterar nu som de ska låna, eller jag vet inte om det kanske var mer eller mindre, men ja, men ni förstår, alltså det är ju en enorm summa som bara efterskänks. Jag skulle vilja läsa bara några bibelord och om du är väldigt snabb så kanske du hinner slå upp dem, men det är bara några verser här och där, så jag ska bara citera några bibelord. Det är Romarbrevet 3:23. Så säger Paulus så här: alla har syndat och gått miste om rättfärdigheten ifrån Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Alltså det Paulus säger är att alla bär på en skuld. Och ni vet, skulle det bero på oss så skulle ingen av oss gå fri. Skulle det bero på oss så är vi alla i skuld och inte fria enligt Göran Perssons definition. Och det är en högst biblisk definition. Alla har syndat. Alla har skuld. Men utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem med Jesus Kristus. Alltså, för att Gud skulle kunna stryka din och min skuld så skickade han Jesus. Jesus tog våran skuld i vårt ställe. Det var Jesus som klev in på arenan när vi stod liksom inför skranket på något sätt och liksom bara: ge mig tid, och vi ber om nåd liksom. Då kommer Jesus och säger bara: men jag tar det där. Du är fri. Och det är fantastiskt. Det är skuldsanering på hög nivå som du och jag får vara med om. Kolosserbrevet 2:13. Och ni som var döda genom era överträdelser i ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Alltså, här använder Paulus också den här liknelsen av vår skuld till Gud. Alltså ett skuldebrev, en enorm skuld. Men den har Jesus utplånat. Visst finns ett kors, där är korset, ja. Han spikade det på korset. Så när Jesus spikades upp på korset, då var det din och min omöjliga skuld som spikades fast på korset. Alltså, det Jesus gjorde på korset, det var att sanera våra skulder. Det var att göra oss fria, att göra oss skuldfria. Det var syftet med korset. Om man ska ansöka om skuldsanering så vänder man sig till Kronofogdemyndigheten, och det är liksom ett ansökningsförfarande, och det måste vara vissa kriterier som är uppfyllda. Man måste vara liksom väldigt skuldsatt, man måste vara en privatperson, man måste vara bosatt och skriven i Sverige, och det finns många sådana liksom. Men hur ansöker man om skuldsanering hos Gud? Hur gör man? Romarbrevet 10:9 står så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Alltså, det är så enkelt. Och ändå så krånglar vi till det så många gånger och tänker liksom, ja, men det måste ju vara svårt alltså att blidka Gud, komma inför Gud liksom. Hur går det till? Och vi tänker, ge mig lite tid så ska jag nog komma på det. Men det funkar inte så, utan det funkar bara att jag bekänner att Jesus, du är här i mitt liv. Jesus, inte längre min vilja utan din vilja. Du är Herre. Och vet du, jag tror att det är en daglig överlåtelse. Jag tror det är något vi behöver påminna oss om hela tiden. Därför att det är så lätt att vi liksom halkar in på att vilja bli våra egna herrar. Ja, men jag kan själv. Det liksom är på något sätt vår ursynd liksom, att ja, men det här fixar jag liksom. Ge mig lite tid. Nej. Jesus, du är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud faktiskt har uppväckt honom från de döda. Alltså, att korset inte var slutdestinationen för Jesus, utan han uppstod ju. Han lever ju idag. Det är ju den tron, och liksom därför att han har uppstått, det är ju det som gör att vi kan tro på honom och be till honom idag. Det är ju avgörande att han också lever, att han har uppstått. I första Johannes brev, första kapitlet och den nionde versen står det så här: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Alltså, hur ansöker du hos Gud och du bekänner? Du försöker inte släta över. Ja, men så stor skuld är det väl inte? Ja, men det måste vi prata om det där. Det är väl liksom, det är ju på en rimlig nivå. Liksom, jag betalar ju min ränta. Jag amorterar lite grann på det där. Gud, du behöver inte. Utan bekänn. Jesus, så här illa är det. Jag är inte bättre än så här. Förlåt mig. Rena mig. Sjöng vi inledningen här med. Jag tror det är något vi behöver göra hela tiden. Det är ju det ena budskapet med den här liknelsen. Vår skuld inför Gud är så stor, så vi kan inte betala den själva. Men det var någon annan som gjorde det i vårt ställe. Och det är ett viktigt budskap. Men det finns ett budskap till som är lika allvarligt. För att ursprunget till liknelsen är ju när Petrus frågar Jesus: hur många gånger ska jag förlåta min broder? Alltså min medmänniska, den som gör fel mot mig liksom. Måste jag verkligen förlåta det? Om någon har gjort fel mot mig, om någon har behandlat mig illa och sen säger det liksom: du, det där var inte meningen riktigt, eller? Men måste jag förlåta? Ja, det förstod Petrus att det behöver man nog liksom på något sätt göra. Men måste jag göra det så många gånger, så 7 gånger? Och då i biblisk kontext, i Bibelns språk, så är 7 liksom ett fullkomlighetstal. Alltså Petrus säger liksom: måste jag förlåta 7 gånger, betyder att måste jag göra det liksom om och om igen. Men då säger Jesus inte bara 7 utan 77. Alltså Jesus, han tar i liksom. Det är liksom, du måste förlåta om och om igen, upphöjt i 7 liksom. Alltså det är bara inget alternativ. Det är bara att fortsätta att förlåta. Och så berättar han den här liknelsen. Och så slutade han ju i liknelsen, Matteus 18:35. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Jag tänker på bland annat i Matteus kapitel 6, så har vi ju Herrens bön, Fader vår som vi kallar den, eller vår fader som det står i den nya översättningen. Och då ber vi bland annat så här: och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och så när den här bönen avslutar, så står det i kapitel 14 i Matteus 6: ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och det här är lika allvarligt som det är svårt. Alltså det Jesus faktiskt säger, det är att förlåtelsen vi får ifrån Gud, den fungerar bara när vi själva lever i förlåtelse gentemot våra medmänniskor. Men ni vet, det finns ju inget bättre än att ha en hållhake på någon. Ja, men du vet, han gjorde det här mot mig en gång, så jag har liksom en upp på honom. Jag vet liksom att den där ska han få tillbaka någon gång liksom. Och ni vet, ibland är det där ju på en högst skämtsam nivå, men ibland är det på en väldigt allvarlig nivå. Och du vet, ibland tror jag att vi kommer på oss själva med det där, att vi inte har förlåtit. Går det verkligen att förlåta allt? Vem är jag att svara på det? Jag har inte blivit utsatt för så hemskt mycket. Men jag vet att ibland är det väldigt svårt. Jag lyssnade för någon vecka sedan på Nyhemsveckan, kan man ju gå in på hemsidan nyhemsveckan.se, och så kan man titta på allting som skedde, eller allt som skedde, men alltså alla möten och sånt i alla fall från Nyhemsveckan, och faktiskt flera år tillbaka. Och i år då så hade de även ett magasinsprogram som bara alltså sändes där då på webben, som inte man tog del av om man var på Nyhemsveckan, utan det var bara via webben man kan ta del av det. Och jag vet inte om ni minns det här dubbelmordet utanför Alingsås som skedde för väl ett par år sedan någonting. De var ju med i Pingstkyrkan i Alingsås, det här äldre paret, och barnen var med där. Och då var det en intervju med en av döttrarna i det här magasinsprogrammet, som handlade om just om förlåtelse. Och de kom in på det här liksom, har du förlåtit dem? De här som har blivit dömda för att mördat, alltså brutalt mördat hennes föräldrar. Verkligen ingen olyckshändelse. Ett riktigt kallblodigt, brutalt rånmord. När de går in och alltså när hon berättar liksom det här, hur de hade liksom slått ihjäl hennes pappa liksom med något järnrör eller vad det var liksom. Och det var ju inte liksom en gång, utan det var ju många slag. Fruktansvärt. Och så så frågar hon liksom, men har du förlåtit dem? Först sa hon, tänkte jag, varför i all sin namn ska jag förlåta dem? De har ju inte ens bett om förlåtelsen, sa hon. De har ju inte ens bett mig om att bli förlåtna. De har ju inte ens erkänt att det var dem. De är dömda för mordet. Men de har nekat till det. De har inte bekänt det. De menar att de inte har varit där, eller att det åtminstone inte var de som utförde mordet. Men de är ändå dömda för det, och de sitter i fängelse för det. Så enligt svensk lag så var det de som gjorde det. Det är så vi har liksom kommit fram till. Men hon berättar att till slut så kom jag fram till, vem är det som tjänar på att jag inte förlåter dem? Eller vem är det som förlorar på det till och med? Så? Ja, det är ju inte dem. Det är ju jag. Det är ju inte dem. De har ju inte ens bett om det. De förlorar ju ingenting på om jag inte förlåter dem. Men jag skulle ju förlora på det. Om jag skulle gå omkring och hata dem för vad de har gjort mot min mamma och pappa. Så vilken människa skulle jag bli då? Och ni vet, det är omöjligt att liksom höra henne berätta det här utan att bli berörd liksom. Och jag kände liksom själv hur tåren har rann i för kinden när man liksom hör. Man förstår liksom att det här har jag inte själv varit i närheten av, men jag förstår att hon har erfarenheter som jag inte har. Och hon kan ändå säga att jag har förlåtit det här. Och hon frågar den här reportern liksom, hur känns det? Nej, jag vet inte, sa hon. Hur ska jag kunna säga? Hur känns förlåtelsen? Nej, jag vet inte, sa hon. Men jag har bestämt mig för det. Och jag vet att jag skulle bli en hemsk människa om jag inte förlät. Alltså ni vet, när vi inte förlåter, vem är det som tjänar på det? Eller vem är det som förlorar på det? Ja, vi inbillar oss att det är den vi inte förlåter som förlorar. Men i själva verket så är det vi själva som förlorar. Och det är en allvarlig hälsning också med den här liknelsen. Det ena är ju fantastiskt. Det var någon annan som tog vår omöjliga skuld. Yes! Det kan vi bekänna oss till. Det ska vi glädja oss över. Det ska vi berätta om. Det är evangelium. Men det allvarliga också är att vi själva behöver också leva i förlåtelse gentemot våra medmänniskor. Och det är inte enkelt alla gånger. Och där får vi be Gud om hjälp. Men det Jesus säger, ha inga krokar i ryggen på någon annan. Släpp det. Det är ingen biblisk väg. För att få förlåtelse behöver vi leva i förlåtelse. Så hänger det ihop. Jag skulle bara vilja avsluta med en text också som Paulus skriver i första Timoteus brev, och det första kapitlet från den 12:e versen. Han skriver till en ung broder, en förkunnare i Guds rike, och Paulus med lång erfarenhet skriver i ett brev: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare, men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig och den enda guden. Hans äran och härligheten i evighetens evighet. Amen. Alltså det Paulus säger, han säger så här att han fann mig värd förtroende. Alltså ni vet, Paulus, han hade ju själv förföljt den kristna kyrkan. Han hade själv förföljt Jesus. Men mötte Jesus och blev omvänd och började tro på honom. Så ni vet, kan ni tänka in det, när hans skuldebrev, när han insåg att hans skuldebrev var uppspikat på korset, så känner han ju sig liten. Och ändå säger han, och ändå har jag blivit funnen värd förtroende. Alltså ni vet, när en skuld är avskriven sen, va? Då är den det. Då ligger inte den i byrålådan hos liksom någon myndighet någonstans, och sen så kommer man någon gång och så har man hamnat i knipa och ska liksom kanske låna lite pengar, eller man ska hyra en lägenhet eller något, och så då drar de fram det här pappret liksom, bara: hörru du, vi vet nog hur det gick förra gången. Nej, det finns inte längre. Skulden är betald. Du vet, en betalningsanmärkning och du kan inte hyra en lägenhet. Men när den är utraderad, då är du värd nytt förtroende. Gud har förtroende för oss. Det Paulus säger är att nåden överflödar. Nåden överflödar. Alltså nu vet, Gud har nåd med oss. Och jag har tänkt många gånger att jag får vara med liksom. Va? Det är otroligt. Det han säger är att Jesus räddar syndare. Det är det Jesus kom hit. För att rädda dig och mig. För att ta våra skulder. Du är fri. Den som satt i skuld är icke fri. Men när du tar emot Jesus så är du fri. Du är fri. Paulus säger att bland syndare så är jag den störste. Och du vet, vi kanske skulle säga att Paulus, han är ju den största aposteln. Alltså den som har betytt nästan mest för Guds rike utöver Jesus och kanske någon till. Han har ju skrivit massa brev i Bibeln och han har ju betytt jättemycket. Och han säger själv, bland syndare är jag den största. Och det här skriver han på i slutet av sitt liv i alla fall. När han kommer till den här insikten liksom att jag är en stor syndare. Jag har fått mycket nåd. Och jag tror att det också är en hållning vi behöver ha. Och det är också det som gör att vi kan leva i förlåtelse, när vi inser att vi själva har fått så mycket förlåtet. Han säger att han har mött förbarmande. Vet, nåd förtjänar vi inte. Nåd får vi ta emot bara. Och han säger också, och det här tycker jag är bra: Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig. Alltså Jesus, vilket tålamod han har med oss. Vilket tålamod han har med dig och mig. Och det är i alla fall mitt hopp. För så många gånger som jag misslyckas och det blir tokigt och det blir fel och jag tänker galet, vet du. Och ja, ni vet, ibland när jag kommer hem från ett styrelsemöte i kyrkan liksom, och man är bara: och sen, kär Jesus, just vad handlar det om egentligen? Alltså du vet, men Jesus, han har sånt tålamod med oss. Och vet, ibland när vi är riktigt frustrerade så tror jag han bara sitter och ler upp i himlen och säger att jag älskar dig. Han har sån tålamod med dig. Så var inte orolig som vi började med. För Jesus har tålamod med dig. Ta emot förlåtelse. Lev i förlåtelse. Det var det jag hade fått inför den här dagen. Och ta till dig utav det. Ska vi be. Jesus. Tack för att du har tagit vår skuld, Jesus. Tack att du sätter oss fria, Jesus. Jesus, tack att du har gett oss uppdraget att vara i skuldsaneringsbranschen. Att berätta om att det finns en som har tagit skulden. Jesus, hjälp oss att förlåta den som står i skuld till oss. Herre, jag vill också be för Bollsta och bygden här uppe, Jesus. Herre, kom med din ande. Berör människor i den här bygden, Jesus. Jesus, låt varenda en i den här bygden förstå att du har kommit för att ta deras skuld. Jesus, ber om det här i Jesu namn. Amen.